I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Viaplay Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade.
Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyallsvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul.
Trion Bulten, Wallin, Gide.
Det är så bra, ja. Jag älskar det.
Det är mål, det är mål ju! Yeah.
Och Södergren jublar.
Hög frekvens, högt tempo.
Deflected in a save, rebound save! Oh, that was brilliant!
Det gillar vi så mycket.
Jag älskar det.
En levande legend.
Det är ju helt fantastiskt.
Andas och njut.
Välkomna till Via Plays hockeypodd. Nu över till Vallentuna och Niklas Gide.
Ja, det är fantastiskt. Jag är Håkan Södergren, programledare, producent, tekniker. Ja, du har ju allt på ditt CV.
Och ändå så har jag ändå så har jag tummen mitt i handen på bägge händerna.
Jag kan ju förklara lite, jag sitter ju i Vallentuna idag. Det är ju en av de första gångerna vi spelar in från hemmaplan numera. Sen podden blev så professionell som den har blivit. Vi har ju avancerat lite från Amadeus och baksätet på en hyrbil och lite sådana grejer. Men jag fick ändå styra upp Håkan så det var lite klart där. Det var dukat bord, eller hur, när du kom?
Ja, för jag sitter nu ensam i studion på din plats faktiskt och ser det här vidunderliga Södersjukhuset med den fantastiska vårdpersonalen på. Men är lite ensam, men det måste jag säga. Det här digitala är bra, men det är inte lika trevligt som att sitta vid runt bord och umgås, inte?
Nej, man känner sig lite som Veiron i Ottan. Kommer du här, Nile City? Jag kommer in med cementblandaren ensam på morgonen.
Tjena, god morgon, god morgon, god morgon!
Och det säger vi väl också. Vi säger god lunch till Erik Granqvist. Han är med också. Hur mår du, Erik?
Jag skulle precis säga att ibland känns det som att man lever i Twilight Zone. Och nu förstärktes det. Alltså, för bara, Håkan, du sitter alltså på Gides plats.
Ja.
I våran studio.
Ja.
Och Niklas, du är hemma i Vallentuna.
Nej, han sitter i min lägenhet i Oslo.
Ute på balkongen. Nej, men det här är ju det är härligt och... Det är så här, man får vara flexibel ibland, precis som våran vän Rickard Wallin. Jag satt precis och läste om honom. Det har ju blivit officiellt igår att han kommer att vara sportdirektör i Färjestad BK. Laget i hans hjärta, föreningen i hans hjärta. Och när det kallar och behöver, då tar han på sig blåstället. Så att vi får tacka för underbara år tillsammans här, både i podcasten och i... våran studio. Och han är ju såklart, du är varmt välkommen tillbaka sen när uppdraget är slutfört, Valle.
Ja, men så är det ju sannoliken, och det här var nog inget lätt beslut att fatta för Rickard heller, och han har ju älskat och varit väldigt drivande kring Viaplay Hockey Podcast också, vilket vi har uppskattat mycket. När podcasten låg nere ett tag så var det ju Valle som nästan stampade mest och bara ville skicka igång den här pucken igen. Och alla podcastlyssnare och alla tv-tittare, här kommer en exklusiv hälsning från Färjestads nya sportchef, Rickard Wallin.
Hallå poddkompisar, det här är Rickard Wallin som inte finns med i den vanliga formen. Men hjärtat, den ligger allt kvar hos podden, även om jag har fått ett nytt jobb nu där jag sitter på min kontorstol på Färjestad och försöker få ordning på både mina tankar och min tjänst här som är väldigt stor och bred, men väldigt inspirerande. Jag ska tacka er alla för de här superfina åren som vi har fått jobba tillsammans, och jag har lärt mig enormt mycket både om hur man är en en bra arbetskompis, lagspelare och nyfiken och intresserad av hockey, som jag upplever att vi alla är. Och det har varit oerhört kul att få jobba tillsammans med er och fått all den feedback från er tittare och lyssnare och tv-tittare. Så det här jobbet har varit något som jag har lärt mig extremt mycket på och växt som person. Jag kommer följa podden varje vecka, det kan ni vara helt säkra på i alla fall. Och ni finns alla i mitt hjärta. Ta hand om er och ha det bäst.
Tack så mycket, Valle. Som sagt, kommer bli saknad. Men vi får testa och ringa honom. Så mycket kan inte vara jag som sportchef. Vad tror du, Håkan?
Nej, det tror jag. Det där är ju klappat och klart. Det där bordet är redan lagt för den här säsongen. Så det är ju nästa år han måste börja med. Så han har ju ett halvårs, vad kan vi kalla det? Lite fritid. Så han kan liksom tänka på och fundera på lite.
Ja, skämt att säga, det är ju ett jätteuppdrag. Vad kände du, Håkan, när du hörde om det här?
Jag tror det man måste ha respekt för när man pratar om ett sånt här uppdrag, det är det att ett, ta det i Karlstad där man är redan tidigare en välkänd figur. Det finns liksom ingen skyddsnät, va? Du antingen så låser du in det på hemmaplan eller så får du välja att leva ett eremitliv om det inte fungerar. För att du kommer ha en massa åsikter, en massa idéer, folk som tycker, tänker, menar och vill väldigt väl. Men det är också en tuff utsatt position i och med att du kan aldrig gömma det. Sen är det också det att det kommer gå åt en ohygglig massa tid. Timmar i telefon, timmar på kontoret, timmar i ishallen, timmar på resor. Så att av den anledningen så avundas jag inte Valle jobbet som sådant. För att det kommer vara tufft en tid framåt faktiskt. Så att det är bara att inrikta sig på, vad ska man kalla det? 18 timmars arbetsdagar, 6 timmars sömn. Det är ungefär där det ligger faktiskt i början för att komma igång. Och sen hitta en idé om vad man vill göra och hur man vill utveckla det här uppdraget.
Men Erik, beskriv den här kärleken som Rickard har till Färjestad. Du har ju sett den på extremt nära håll.
Ja, nej, men det är att varenda cell i hans kropp på något sätt vibrerar med Sven Ingvars låten där, hoho, ja, torpa rock. Men när det inte går som man vill, då blir ju vibrationerna lite mörkare och jobbigt. Jag kan faktiskt referera, det ser ju ut som en händelse, men vi gjorde NHL-studio tillsammans för några veckor sedan, jag tror det är 3 veckor sedan, och bodde på Clarion Hotel där på Ringvägen och hade en söndag ihop, och då gick vi ut på en lång promenad. Vi gick alltså 2 timmar där vid Årstaviken och lite längs med Söder. Och vi ägnade all tid till Färjestad och till ledarskap. Och jag kände bara efter den där promenaden att dels så lär man sig ju alltid, både jag och Valle, vi har haft sådana här dialoger när han var lagkapten och jag var video- och målvaktscoach där i Färjestad under 8 års tid. Vi hade ju mycket sådana här dialoger då också för att utveckla spelet och laget. Men jag kände där att det kommer, Rickard börjar bli redo att komma närmare laget, att börja verkligen engagera sig. Han har ju varit med i styrelsen som alla vet från starten på den här säsongen. Men att nu komma i en nyckelroll som spindeln i nätet och som sportdirektör, där han kan vara med och påverka mycket mer, det kommer han att göra. För att det är ju en av de absolut hockeysmartaste människor som jag har träffat. Och dessutom så har han ju den här förmågan att verbalt kunna uttrycka ganska komplexa saker på ett sätt som väldigt många kan förstå. Och han vet ju vad som krävs varje dag för att man ska vinna tillsammans. Och det är det han nu behöver, staka ut en riktning och få alla att göra det tillsammans, göra det gemensamt med den här värdegrunden som har funnits ända sedan jag var där. Stort hjärta och hårt arbete.
Ja, hur stort är det här jobbet i Hockeysverige, Håkan? Och du har ju lärt känna Rickard också på personligt plan. Hur ser du att han hoppar på det så här relativt tidigt, får man ju säga ändå, även fast han har varit med i styrelsen ett tag nu. Kom ifrån spelarbakgrunden, den är ju dig i Färjestad, men nu är ett helt annat yrke.
Ja, det är ju, och det är som sagt, som jag, min erfarenhet av ett uppdrag liknande sånt här, det är ju liksom att ett, du måste ha en väldigt klar bild över vad du vill göra. Inte kanske rätta så många fel, men plocka russinen ur kakan och använda dem på kanske en ännu bättre efterrätt. För att du måste presentera något nytt. Du måste komma med någonting som engagerar folk då, för att man kommer ju in i den här, i ett sånt här jobb av en anledning, och det är ju resultaten som inte riktigt har, vad ska man säga, följt den satsning som man har gjort med Peter Jakobsson i det här fallet då, eller som många säger Pennerborn då, som där går ju liksom meningarna så här om vem av dem som är mest skyldig eller minst oskyldig. Men jag tror att det är viktigt att inse det liksom, att det här är inte någonting bara som man kommer och flyttar papper in till en hög eller något liknande, utan här är det full fart från början. Det finns egentligen ingen ingångs- och lärlingsperiod, utan här ska du vara kreerande från början, komma med lösningar, hitta nya vägar till att vinna matcher tillsammans med ledningen som är där för tillfället. Och sen är det ju ett starkt budskap dessutom till truppen, att nu har man gjort de utskiftningar som man är intresserad av, och man har ju faktiskt börjat så högt upp som man kan i den sportsliga organisationen. Det vill säga att nästa fall, ja, då är det troligtvis folk i laget som får flytta och röra på sig. Så att det budskapet är tydligt uppifrån, men det måste komma en tydlig vision och en plan också från en sportchef, tror jag, för att det blir lite accepterad att få. Han har kanske någon respittid på matcher, 3-4 matcher. Och sen måste det faktiskt bli lite action även från kontoret då. För det är det egentligen som styrelsen, där Rickard sitter också. Eller satt blir det väl nu mer. Ja, han får väl inte jobba i styrelsen om man är anställd också. Det finns ju såna där regler. Det är inga aktiebolag där, det är en ideell förening. Ja, just det. Nej då,
då kan du hoppa in i styrelsen, Håkan.
I Färjestad? No way, Jose. No way, Jose. Nej, men jag tror att det är ett tufft uppdrag att plocka på sig.
Ja, sannoliken. Men det har varit en ära att arbeta med Rickard Wallin, det kan vi ju konstatera. Hoppas han kommer tillbaka. Och jag förstår när han ringde mig och berättade om det här, så man märkte ju direkt, det var ju ingen idé att argumentera att ja, men ska inte köra vidare med oss, utan kärleken till Färjestad är så otroligt, så ofantligt stor för honom, så det var inget snack om det. Han kände att det här är ju ett kall, han måste gå in och göra det när det blivit den här lilla krisen som ändå är. Såklart blir det ju ett tufft uppdrag för honom, men det ska bli oerhört intressant att följa. Och följdfrågan blir ju, Erik Granqvist, har du fått något samtal från den nya sportchefen om att ansluta dig också till familjen Färjestad, för du är ju en del av den också.
Jaha. Sekten menar du, inte familjen, sekten.
Ja, det är en positiv sekt, men det kan jag faktiskt, det är för första gången jag säger så här då, ingen kommentar om
Oj.
Det.
Och varför tar du den kommentaren?
Jag ändrar mig förresten, jag kunde säga ingen kommentar. Jag säger så här att ja, men han har frågat mig om det finns intresse att komma och jobba i någon funktion för att hjälpa Färjestad. Men jag svarade precis som jag svarade till Rögle BK, att det enda jag kan göra är att jobba som konsult, alltså 4 dagar i månaden. För att jag trivs otroligt bra att jobba med er och jobba med tv-jobbet kombinerat med att coacha på avstånd som jag gör. Jag coachar ju toppmålvakter i Europa, alltså via internet. Och sen nu det här som har blivit, nu skrev Johan Esken jättedjup artikel i DN idag, och då kommer en ny våg av människor som hör av sig och berättar om vad de har varit med om. Så att det kommer att bli en hel del tid och kraft också att vara med tillsammans med er och många andra att förändra hockeykulturen så den blir säkrare och tryggare. Så just nu så kommer Färjestad klara det jättebra tillsammans med den ledarstab som är, och så toppat med Rickard Wallin där som sportdirektör.
Men det här, Håkan, att man låter Pennerborn vara kvar och assisterande coacherna, det är väl Godin och Prestberg, om inte jag minns helt fel, som har de rollerna. Hur ovanligt är det här att sportchefen får gå? Ibland så brukar man ju prata om det, att det är ju den personen som har byggt laget, men det är alltid tränaren som får gå ändå. Spelarna får givetvis också vara kvar. Hur ser du på den pucken, hur de har löst det här, Färjestad?
Ja, jag vet inte om det handlar om tillgång och efterfrågan. Det vill säga att det fanns en väldigt bra ersättare på sportchefsrollen i Rickard Wallin. Men tittar du efter en coach i den miljön som Färjestad av hävd alltid har letat sina coacher, det vill säga hemmiljön, så var utbudet väsentligt mycket sämre, va? Så jag tror det på något vänster fällde utslaget också. på ett eller annat tillfälle så kanske Pennerborns resultat kommer kosta honom jobbet också om han inte gör rätt för sig resten av säsongen. Så att det, jag tror att det handlade mycket mer om det, va? Att det fanns en möjlig ersättare till Peter Jakobsson, men det fanns ingen direkt lysande coach som skulle ändra på lagets insats jämfört med vad Pennerborn gör.
Vad har du hört, Erik?
Ja, det är jättebra analys, och det är precis ledarstaben ser ut som så då, alltså coacherna. Det är ju Pennerborn som head coach, och så är det som du säger Prestberg, Rodin och Marcek Svurst och Masken kallad målvaktstränare och videocoach. Och sen fyskillarna och medical och så, de fortsätter ju också. Så det är ju en stor stab, men som vi har varit inne på nu, det gäller ju att få alla någonting att tro på. Alltid när man gör en kursändring, då gäller det att lansera någonting som alla kan köpa in och tro på och börja rikta kraften åt samma håll. Och det är det som blir den stora utmaningen just nu. Och de har ganska tufft schema här i veckan nu med 3 matcher på 4 dagar med start på torsdag.
Ja, och vi kommer följa det med stort intresse. Och som sagt, vi hoppas vi kan ha lite kontinuerlig kontakt här med Wallin under säsongen också. Och han är som sagt alltid välkommen tillbaka också, Rickard. Och många var lite oroliga. Vad händer med podcasten nu när Wallin försvinner? Och det var någon som skrev att hur många direktörer kan man ha i en podcast? Det funkar bara med en.
Han är på väg till Karlstad redan nu. Han ska in i styrelsen där. Nej, men...
Nej, men jag är ju före detta direktör, så det är ingen fara. Alltså, jag är ju pensionär, tänkte jag säga. Jag är ju frilansande direktör nu för tiden. Så att jag kan vara poddirektör, det kan jag vara, va?
Ja, perfekt.
Det är underbart. Det är underbart. Du, på tala om tränare då, som sitter betydligt säkrare än vad Pennerborn gör, så är det ju Martin Filander, succé-Filander, som vi har jobbat väldigt nära när vi bevakade Hockeyallsvenskan där med Västerås bland annat. Håkan var ju Filander där, och sen var ju nere i Malmö en sväng också. Och testade på yrket. Det var väl SHL i sig. Men ändå. Han gör succé i Oskarshamn. Förlänger nu fram till 2024. Hur ser du på den här succén som han gör i SHL med Oskarshamn?
Jag tycker det är faktiskt kul att se honom. För att han har väl... Alltså jämför med Pennerborn då. Pennerborn kommer egentligen rätt så orutinerad till ett rätt stort jobb att ta på sig. Filander har gått lite längre vägen. På hemmaplan lite Västerås, Malmö assisterande, får lite kött på benen, ett lång karriär så att säga på bakom bänken och se och lära från ett par stycken tränare. Och sen då ta över tillsammans kan vi säga med både klubbdirektör och sportchef i Oskarshamn på en rätt liten organisation med en rätt liten budget i ett rätt litet hockeyfäste får man väl ändå säga. Så har de här jobbat väldigt tätt så vitt jag förstår det, och faktiskt då tillsammans peta fram det här, och det är ju lite den här lagkänslan där ingen egentligen helt och fullt ska man säga dominerar på ett eller annat sätt och bestämmer, utan man är i ett lagarbete även utanför rinken. Och det tror jag avspeglar mycket också vad som händer inne på rinken på isen, där man ser då från spelarnas håll att det är många som får chansen, det är hårt arbete som lönar sig, man får offra sig och vänta på att casha in, om man säger så, efter att man har gjort resultat. För det tror jag både föreningen Oskarshamn, jag tror ledningen i Oskarshamn, som typ Filander nu med ett nytt kontrakt och liknande, när ekonomin blir starkare och starkare med tack vare bidrag från SHL och liknande. Och sen så tycker jag också att laget spelar faktiskt en jäkligt rolig och bra hockey. Det är det som jag tycker nästan är roligast. Va? För de har hittat en egen stil som jag tycker är väldigt, väldigt kul att se.
Är det inte lite coolt av honom att förlänga så lång tid också? Med tanke på den statusen han har byggt upp nu, Erik. Det pratas ju ändå om att Sam Hallam kanske ska lämna. Och jag menar, Växjö är ju ytterligare en dignitet på hockeykartan just nu. Än fast de ska samla attackera där också. Hur tänker du kring det?
Ja, det är otroligt bra att jag kan komma med det här inspelet nu efter Håkans fina redogörelse och din fråga, Niklas. Och det är att Martin Filander, när allt det här hade hänt, när vi hade pratat om det i NHL-studion och i podcasten om tystnadskultur och så inom hockeyn och övergrepp, så skickade han ett sms, ett så här fint värmande sms, och att det var modigt av mig att våga berätta, att det är en förebild och hoppas att kulturen kan fortsätta att förändras till det bättre. Och då passade jag på att fråga honom hur ser det ut med kontraktet och så. Ja, jag håller på att förhandla. Förhoppningsvis blir det klart när som helst. Och jag frågade, hur trivs du där? Alltså, då sa han, jag trivs så otroligt bra tillsammans med den här staben. För att vara head coach, det är ju som att vara arbetsledare. Och få alla att bidra med sina styrkor. Så att vid sidan om så har han Jeff Jacobs, Mattias Tjärnqvist, Micke Sandberg. Han har en fystränare som jag träffade på stackutbildningen. Som faktiskt var en av mina tentaledare, Filip Värmegård. Och Filip sa... Alltså Filander är en grym ledare. Det är så otroligt kul att jobba under och med honom. För att alla får vara med och bidra. Alla får ha en åsikt när man sitter i tränarrummet. Sen när man går ut därifrån, då är det ju Filander och som pekar ut riktningen. Och ingen ifrågasätter ju det när man går ut i rummet. Och det är precis som man vill att det ska vara. Och Thomas Fröberg då, som hittar de här Sohorna, de här nyförvärmen. Så att jag tror att det här kommer bli en sån här stab som... När de är klar med det här uppdraget i Oskarshamn, förhoppningsvis kan vara med på nosa på SM-final, SM-guld inom några år, så kan det bli en stab som kan bli värvad till andra klubbar i SHL eller ute i Europa. För de verkar ha en otroligt härlig kemi och energi tillsammans.
Ja, varför ser man inte det oftare, att stab värvar så, utan det är ofta man plockar en hela tiden. Det borde ju vara rätt relevant att plocka allihopa i och med att det är ju ett lagsamarbete där också. Hur tänker du kring det, Erik?
Ja, det är exakt min tanke och känsla också. Så, jag har ju fått frågan, kan du inte tänka dig att gå in och jobba heltid igen med något lag? Och då ska det vara med en stab där man känner att man litar på varandra helt. Ja, men till exempel att man skulle plocka upp en stab av oss som jobbar tillsammans nu på Viaplay Hockey. Det skulle vara helt underbart att ta tag i ett lag tillsammans med er. Men de här som... Jag tror fortfarande, vi har ju pratat om det i så många år här i våran podcast, att det ser annorlunda ut nu jämfört med på 80-talet och 90-talet när det var en jättetydlig headcoach som var stålmannen, jag kan allt. Nu är det ju på ett helt annat sätt med jättestora staber. Och jag tror att vi kommer gå mot det vi ser i toppfotbollen. När Mourinho byter klubb, ja, då tar han med sig 3-4 andra. När Svennis bytte klubb på sin tid, då tog han med sig Tord Grip och några till också. Och vi har sett lite exempel i NHL, till exempel Barry Trotz. När han drog, då tog han med sig assisterande och målvaktscoach. Så att det kommer att komma den tendensen till Sverige också, hoppas jag i alla fall.
Bara en liten, en liten grej där. Alltså det, när du sitter som klubbledare så är det det här som du är lite orolig för. Att man raserar så att säga, helt det man har byggt upp och man tappar en 3-4 man. Men därför skriver man ju också kontrakten. Det är samma sak när du gör en spelartrupp. Du skriver olika kontrakten på 1, 2 respektive 3 år. För då har du så att säga 7 kontrakt att förhandla varje år. 7 kontrakt som du så att säga har möjlighet att både ersätta eller skriva vidare med. Och på samma sätt så skriver man ju så med ledare nu. Har du en ass-coach på 2 år så kanske du skriver med headcoachen på 3. Och sen överlappar de varandra för att du inte ska göra och tappa hela den här röda tråden och kärnverksamheten som sagt. Så att det där finns det medel för att klara sig undan. Och det är väl därför det ser ut så i Sverige också, att du får en eller två med det, men inte en hel ledarstab.
På tal om ledarstab så är det ju intressant. Filander förlänger, Penneborn blir kvar i Färjestad. Det pratas om vad som händer med Sam Hallan. Det är väldigt mycket om coacher. I Djurgården just nu, Håkan, så är det ju de assisterande coacherna som är huvudtränare också där med Aro och Falk. Och så har du ju målvaktcoach Mikko och sen är ju Joakim Eriksson och gänget kvar också. Vad händer i DIF? Vad har du hört?
Jag tror inte det kommer hända så mycket faktiskt. Jocke har ju en väldigt stark roll och han har gått ut och tydligt och sagt att det är Falken Aro som tar det här vidare nu. Sen är ju Jocke väldigt nära laget. Vissa säger att han är för nära i vissa fall, va? För att han inte låter fingrarna vara från telefonen med sms till coacherna i alla olika lägen och liknande. Men, så att jag tror faktiskt att det kommer se ut så här. Och det är lite också av den anledningen som vi pratar om Penneborn. Det finns liksom inget bra alternativ som kan komma in och lyfta. Sen vet vi ju inte liksom vad som händer. Garpenlöv sa upp sig nu, ska är ledig då för arbete nästa år. Han har ju en Djurgårdskoppling som det har diskuterats och spekulerats lite i. Så att jag tror nog lite beroende på också självklart vad som händer framåt med laget. För vi ser ju nu får de ju faktiskt tillbaka lite folk. Jag ska på Timrå-matchen på torsdag faktiskt med stor glädje och hoppas att se lite bättre ishockey än vad jag sett tidigare. Det var ju upplyftande de 2 näst sista matcherna innan uppehållet. Vi glömmer väl Luleå-historien där.
Ja, på tal om att lägga sig i, du var ju på väg ner i omklädningsrummet, sa du, när du var på ja. Senaste,
va? Ja, jag var lite förbaskad efter ett par perioder, så att säga. Det var mot Färjestad förresten. Men ja. Så höll jag mig därifrån, och det var väl det kanske som gjorde att de spelade bra sista då.
De kände att 22an mullrade på läktaren.
Precis, det blåste lite i flaggan där på taket, och så alltså, tänkte uff, då får vi hålla i.
När jag tänker efter, jag tror faktiskt aldrig jag har sett dig arg, Håkan, under alla de här åren vi har känt varandra.
Jag är inte den typen.
Nej, eller hur? Du har fått ut det sen tidigare,
ja,
kanske.
Precis.
Ja, ja. Ja, men du,
jag kopplar på en grej bara. För att koppla på en grej om att spela ledarförening. Jag läste att eller Björn Hellqvist var också en av de få tränarna som hörde av sig. Jag berättade att Philander hade gjort det, och Björn ringde och också ja, men tacka för att jag hade modet att gå ut, och vi hade ett jättefint samtal. Men han sa också att han trivs så otroligt bra i Leksand med Tjomme som sportchef och de han har runt sig, Fredrik Hallberg och Micke Karlberg. Och Alexander Milner, målvaktscoachen som kom upp i år, han slog ett extra slag för honom att han var superduktig, och en stor anledning att Kaski så hittade sitt spel. Han hade ju lite trögt i början. Så att ibland kan det ju vara intressant för poddlyssnarna och också höra att det händer så mycket. Det läggs så mycket kraft bakom kulisserna för att utveckla spelarna och laget. Men det är ju ofta headcoachen som bara kommer i blickfånget. Så han sa, får du chansen att hylla mina assisterande och Milner då, som är en ung kille, som är rookie i sådana här seniorsammanhang, gör ett otroligt bra jobb. Petter Karnbro också, analytiken, såg jag också förlängde lika långt som de andra. Och det är lite som Håkan säger, att man försöker hitta att när man förlänger kontraktet, att de ska gå ut samma år. Så vill man göra riktningsförändring blir det enkelt, annars behåller man staben som man gillar.
Hur får ni ihop det egentligen, Hellqvist, med tanke på familjen är väl kvar i Ängelholm där du bor, Erik? Alltså, det är en bra bit upp till Dalarna.
Ja, de är det, och alltså, utan att såklart gå in för mycket på privata saker, så är det ju... Det är ju, när man har barn och bor långt ifrån, då är det ju, som Håkan sa i början, det blir en del ensamma kvällar. Och helst vill man ju träffa barnen och familjen så mycket det bara går. Men han åker ner hit, jag brukar passera hans hus i stort sett varje dag. För en av Jonathans kompisar bor bara 100 meter ifrån Björn Hellqvist och hans familjs fina hus här i Ängelholm. Så att när han har chansen åker han ju ner. Och är här, och vice versa också, så åker ju frugan och barnen upp till Leksand när de får chansen. Men det är ett speciellt liv, alltså man blir ju gift med hockeyn. Och när du frågar om Rickard Wallins kärlek till hockeyn, så är det ju att man, på något sätt, man gifter sig, man blir förälskad med en sport. Det är en kärleksaffär som pågår livet ut för de flesta av oss.
Ja, har man följt Björn så nära som vi hade förmånen att få göra också i Rögle under tiden då, när den där hemska sjukdomen då verkligen satte sina spår på honom, så blev man ju så glad för honom. Jag satt nästan och fällde några tårar när jag såg Wikegård versus när han träffade Hellqvist upp i Leksand. Det var verkligen känslomässigt starkt och oerhört kul att se honom så pigg och så framgångsrik som han är, Björn. Det är ju en riktig krigare, om man får använda det där ordet, helt klart. Bra för Leksand, bra för Björn då, att han kör vidare där. Vi åker också vidare på det här spåret.
Stopp nu i Vallentuna här. Jag bara säga en sak. Jag tittade lite på tabellen och tränar och allting sånt där. Det är lite faktiskt en jämförelse, en likhet egentligen med alla de här lagen som ligger nere. Timrå, Brynäs, Djurgården, Linköping, i viss fall... Färjestad som ligger där, och kanske Malmö också lite. Det är relativt orutinerade tränare på samtliga de där fem alltså. Det är inte de här stora coachnamnen, utan det är lite tränare i starten på sin elitkarriär. Man kanske varit på juniorlag eller någon division upp, så att säga. Men det är sällan någon stor coacherfarenhet på de här lagen. Och det kan faktiskt vara någonting som man tänker på mer och mer, för att det, som vi säger, man är arbetsledare, man är coach, man har en rätt stort inflytande på många människors vardag. Och det är kanske det som är liksom förändringen i tränargebitet jämfört med bara rita cirklar och övningar och skrika lite i båset. Va? Så att det finns faktiskt lite såna här saker som man kan titta på, tycker jag, när det gäller just likheten tränare kontra resultat och passering i tabellen.
Ja, ni kommer väl ihåg Peter Sibnes krönika förra veckan när vi pratade om svensk headcoach till NHL. Han var ju inne på det här med det gäller att ha en filtkavaj och en stor bred mustasch.
Ingen som har mustasch, va?
Alltså
det är väl ingen coach som har mustasch, är det det? Det är underskattat ja, det i svensk hockey med mustasch.
Ja, exakt, tillbaka med de här Trygg-Hansa-polerna också. Nej, men det är en intressant spaning, Håkan. Helt klart, ja. Och verkligen så börjar det ju intensifieras där nere i botten också. Nu har ju lirat 18 matcher i SHL. Det börjar bli ett skarpt läge, men det blir oerhört intressant. Det där, jag tänkte komma in på...
Ja, men ni två, märker ni en sak? Jag sitter i programledarstolen, märker ni det?
Ja, vi härligt.
Vi lutar oss tillbaka och bara väntar på frågorna. Det
Håkans podcast. Vart är vi på väg, Håkan?
Ja, för tillfället så sitter jag och tittar på parkeringen på Södersjukhuset, så det är väl någonstans dit då.
Exakt, för det är det jag har hört, Håkan. Enda gången du har blivit tyst i ditt liv, det var när du kom till en sändning på Hockey-VM för miljoner år sedan och hade glömt att kolla på att du skulle vara programledare. Ni gjorde några förändringar i VM där man skulle ta alla positioner.
Och
då Wikegård var i studion. Helt plötsligt var det att räkna ner örat.
Nej, jag tror faktiskt inte Wikegård. Jag tror faktiskt inte att det var Wikegård. Jag tror det var Garpen jag hade av någon anledning som gäst där bara som satt där. Jag vet inte varför, men jag kan säga så här, det var rätt kul för att jag satt just innan när vi skulle liksom gå igenom körschemat, det här som vi gör varje program, och så står det då programledare, så stod det HS.
Jag tänkte,
jag frågade just, vem är det som är programledare, sa han, och tittar. Jag tror det var Magnus Dahlborn som tittade. Ja, men det är ju du. Ja. Men vart det klart nu, sa han. Okej, så det var ju inte någon förberedelse, som jag ska säga så. Jag hade inte fått det direkt dagen innan.
Ja, alltså, jag fick kommentera min första hockeymatch i Hockey-VM i Quebec. Kazakstan, Danmark och Ungern fick ont i halsen efter Sveriges match. Så jag fick 2 timmar på mig att plugga på. Så körde jag Leif Bork där. Det var nattmatch hemma i Sverige. Det var inte många som tittade. Men det var inte helt lätt att lära sig kazakernas namn när du ska uttalas där på 2 timmar. Men man ska in i elden. Det handlar om ju. Ja. Och det är ju den frågan om jag får sno programledarrollen lite bara och ta oss vidare i podcasten. Du kommer få frågan, Håkan, så du kan vara lite lugn här.
Ja,
och göra dig redo för att svara vad du tror om Alexander Holtz. Och tala här om att förstärka ett lag, antingen komma tillbaka till Djurgården eller spela vidare där borta. Han är väl uppe på 6 matcher nu med Devils.
Ja, 5.
Väntar fortfarande på första målet.
5 tror jag.
Är det 5?
Ja, jag tror 5 var det senast jag tittade. Jag har sett faktiskt 3 av de här matcherna han har spelat. Och han har fått chansen att spela mycket. Han har fått chansen att spela powerplay. Haft några bra byten, några mindre bra byten, inte egentligen lagt märke till han i någon större omfattning, vilket innebär att ifrån den relativa succén han hade i Utica i farmalaget då, med både mål och poäng lite här och där, och så att säga kvalificera sig upp i den här rollen, så tror jag nog att han känns lite för valhänt och orutinerad för att spela NHL på det sättet som jag tror det förväntas i den rollen som de vill ha. Och sen har han Mercer där och de har gjort ett par bra kedjor som går bra där. Så att jag är rädd för att han kommer att hamna i farmarlaget relativt fort igen. Och i och med att han inte har gjort de här 10 matcherna utan han har kvar, så finns nog chansen faktiskt att han kommer hem till Djurgården han också. Men jag tror definitivt att chansen är så rätt stor att han kommer få spela JVM oavsett om han hamnar i Djurgården eller om han hamnar i farmarlaget Utica där. Då.
Underbart.
Vad är din bild av det, Erik?
Ja, exakt som jag sa i studion när du och jag och Valentina satt och gjorde den här Devils-matchen. Det är som Håkan säger, han har fått chansen att spela till sina styrkor. Mycket tid i powerplay, spela i topp 2-kedjorna, vilket gör att han får skickliga spelare runt sig. Och lite drygt 10 minuter istid per match. Det är jättetydligt för mig också att de kommer inte att offra första året på entry-level-kontraktet, utan han kommer komma tillbaka till Djurgården. Och som vi sa om William Eklund, järnkaminerna är ju desperat behov av förstärkningar för att klara SHL-kontraktet. Så det blir perfekt för laget i Håkans hjärta, och det blir ju underbart för oss som ska följa JVM och alla tittare där hemma. När jultomten går ut och kommer JD in, och sen så får vi följa jakten på ett nytt guld. Där då Alexander Holtz, William Eklund, Simon Edvinsson och målvaktsparet och Wallstedt Klang blir några av nyckelspelarna.
Ja, och Håkan var inne på att till och med Raymond kanske skulle ansluta. Men det känns ju inte så sannolikt, gissar jag. Men jag har starkt tro att han dyker upp på din lista, Håkan. Om du skulle göra 3 unga spelare som är stjärnor i NHL om ett antal år. Hur ser det ut på den?
Jag har inte han egentligen överkvalificerad för det? För han har ju faktiskt redan bevisat att han är i stort sett i den positionen. Spelar i första linjen, bidrar hela tiden egentligen med mål och assist vid rätt tillfälle. Spelar ju nästan alltid också i första formationen när man är 3-3. Så att, jag tycker nästan han är överkvalificerad. Men han kan ju få en polare där i Simon Edvinsson i alla fall, va? Den här backen, Frölunda backen som är alltså en, ska vi kalla den en Victor Hedman light än så länge. Jag tycker han är nästan stöpt i samma format som Hedman är faktiskt. Och jag tror att han kommer att rätt så fort både segla iväg och segla sig in i en NHL-lag rätt så fort alltså. Sen vet ni 17 om jag inte ska lägga in Eklund i alla fall, va? Han kommer ju spela det här året i Djurgården. Jag tror han kommer att vara också i San Jose nästa år. Jag tror han kommer gå relativt fort upp i harangerna där och befästa en position rätt så topp. Så att jag tror att han kommer definitivt vara där. Ja. Jag tror också Kalle Schelin kommer vara där. Backen från Leksand som vi såg i landslaget nu, skadad lite oturligt i Karjala här. Men jag tror definitivt att han då, för han är ju också en sån här Victor Hedman light-kopia, va? Som man tittar efter nu med den här skridskoåkningen, med den här storleken, med det här skottet, puckföringen och allting sånt här. Så att jag tror också att en kille som kommer att komma och få chanser att etablera sig. Så att det tror jag är några som kommer definitivt vara där. Men sen har jag också tre små S i rockärmen.
Okej. Okay.
Och de är 04. Jag vet inte om han är 05 till och med. Dvorsky, AIK-aren. Den killen som är född slovak då, men har spelat i Flämpan här och är uppe i AIK. Dalbo Dvorsky. Vilken talang. Alltså, det är en kille som jag tror kommer gå in i NHL. Men det kan ta mer än 5 år. Det kan det göra. Eller 3 år. Det kan ta på 5 år. Jag tror också en kompis nere till dig, Marco Kasper i Rögle.
Mm.
En spelare som mycket väl då, med tanke på det spelsättet, rivs lite vad ska vi kalla det, lite matchvinnartypen där, Ovöm och sånt där. Jag tror han kommer passa jättebra in, kommer vara i NHL inom 5 år också han. Och sen en djurgårdare, det måste alltid in en djurgårdare, det vet ni.
Jag visste det.
Det är läcker Mäki. Högerskytten som var med i U20 nu och prova 0-4. Har det där holtska skottet, om man får kalla det så. Men är lite mer rörlig kanske och lite mer påhittig än vad... Och sen dessutom så har han massa 04-kompisar runt sig som han kan växa tillsammans med i Djurgårdsorganisationen. Så att jag tror att där har vi en liten diamant. En oslipad än så länge, men en diamant.
25 poäng har gjort på 16 matcher där med U20 med Djurgården. Han har väl testat på i SHL också?
Ja, han har gjort ett par matcher. Ja. Mm. Ja. Sen var han med nu i U20 också, i J20 och nere i Ängelholm senast. Va?
Ja. Jag är inne på Elite Prospects här. Och Dalibor Dvorsky, AIK-junioren som Håkan pratar om. Han är född,
05.
Precis som du säger, 05. Mm. 15 januari 05. Från Slovakien från början. Han har gjort 2 matcher med AIK i Hockeyallsvenskan. 27 poäng på 18 matcher i J20 för AIK så här långt.
Men vet du vem nästa stor, bästa mål eller mesta stjärna i svenska stjärna är i NHL då?
Nej.
Berätta.
Lasse Johansson.
Mm.
Jag tror han blir, jag tror att med tanke på hur det ser ut i flera lag med rätt osäkra målvakter, så har Lasses spel inte gått osett förbi, va? Utan de behöver målvakter som står mycket, som orkar stå många matcher, som har den erfarenheten som Lasse har och framförallt som är så jäkla bra som han är.
Ja, han kommer spela sig in inte bara i OS-laget utan i NHL om man fortsätter så här. Det är extremt imponerande.
Sannoliken, och det var ju en punkt på vår körschema lite senare, men direktören han drar ett eget körschema här nu, så att det är lika bra att vi tar en liten paus.
Jag trivs i den här stolen alltså, den sitter bra tycker jag, den här stolen på mig.
Jag ska hämta gratis dricka nu, det får man uppe på våning 8, så är vi tillbaka om en liten stund.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Via Play Hockey Podcast, det här nummer 329, med nya förutsättningar. Dels ju så har vi ju lånat ut vår poddkollega och kollega i Via Play NHL-studion, Rickard Wallin. Han är ju Färjestad och är sportchef nu. Stort grattis till det jobbet, Rickard, och hoppas att du får ordning på FBK där. Men Södergren Granqvist och jag, Niklas Kide, vi kör vidare. Men vi har skickat in Håkan Södergren i programledarstolen, och du fyller verkligen den där stolen med den äran, Håkan. Aldrig hört dig så här taggad någonsin, tror jag inte.
Nej, men det här, alltså när man får bestämma egentligen, man kan gå in och stoppa, säga till och från sånt här, det här är ju liksom, det är som att vara direktör.
Ja, det kan du ju. Du vet hur det funkar.
Här visar man med hela handen och hela rösten vad vi ska säga. Gide, vad vill du?
Jag vill nu, Håkan, det är att vi pratar om oroväckande nyheter borta från NHL. Ottawa tvingas pausa sin verksamhet. 3 matcher minst ställs in. Där har vi ingen NHL-studio på lördag till exempel. De skulle ju möta Rangers på bra sändningstid, så vi får pausa NHL-studion också. Vad sänder det här för signaler till dig, Erik?
Det blir en oro att vi inte får se best on best. För nu har Bill Daley och Bettman och NHL, nu har de möjligheten enligt det avtal de skrev på med NHLPA spelarfacket. Eftersom de varit tvungna att ställa in matcher på grund av coronautbrott i ett lag, i det här fallet Ottawa, så har de, kan de säga att de inte vill skicka spelarna till OS. Och det vore ju väldigt tråkigt, för vi har ju längtat ända sedan 2016 när vi var i Toronto och såg de bästa göra upp mot de bästa, så har man ju velat se det i ett OS. Och nu kan vi bli snuvade på konfekten. Vad tror du, Håkan?
Ja, det är ju oroväckande nyheter. Dels att det är så pass mycket smitta i ett lag. För att nästan ofrånkomligen så är det ju så att spelar man mot varandra och den här smittan ligger, om man är på den här smittperioden innan, som kan vara ett par dagar också, så är det ju lätt hänt att den sprids vidare. Jag vet att i Norge till exempel, för det blir ett och ett halvt år sedan, så var det en match mellan 2 lag där domarna var de som egentligen var smittade och varit smittobärare och som spred det vidare i ligan. Va? Och det kan ju mycket väl vara samma sak i det här fallet. Så att jag tycker att det här låter väldigt oroväckande, framförallt i Kanada, för att det, som inte jag har förstått det, så är Ontario är väldigt hårt drabbat. Jag tror att de har kommit längre faktiskt i vaccinationen och det i USA i de flesta delar. Så att det här kommer att ställa till trubbel, är jag rädd för. Mycket trubbel.
Men då kan man ju också spä på, Håkan, med COL. Frölundas motståndare i åttondelsfinalspel, Mannheim. Det var väl 8 spelare där som konstaterade smittar av covid. Ja. Det blir ju matchen då, med tanke på vaccinering och hela den här biten. Men hur känner du över det, att man kör vidare ändå?
Ja, jag läste både vad man har pratat med från Mannheims håll och vad man har pratat med från Frölundas håll. Och man säger ju att man är så att säga i sina egna små bubblor. Men det är just det här spelet på plan, i omklädningsrummen, i båsen, i allt. Vi vet ju att den här miljön, en ishall så att säga, har visat sig vara rätt så grov. Det är bra grodd av bakterien eller viruset i det här fallet då, i den miljön verkar som. Och det går väldigt lätt vidare, så att Jag är jäkligt skeptisk. Alltså jag skulle vara som Frölunda spelare och sedermera också SHL-ledare, skulle jag vara skitorolig för att det här skulle komma vidare in till både till Sverige och Frölunda speciellt då, men också till SHL.
Ja, nej, men så känner jag ju också. Vi minns ju hur det var i fjol och allting. Då fick man ju, då var det verkligen bara stäng ner allt så fort den blev smittad. Jag menar, du kan ju ha smittan, men det kan ju inte bli att det slog ut, att ge utslag för de 2 veckor.
Nej, det är väl den här inkubationstiden, va, som man inte liksom är riktigt klar över hur pass hur stark den är, va, och lång den är.
Ja, och vi såg ju det på nära håll när vi gjorde Sweden Hockey Games, eller Bayer Hockey Games i Malmö, Erik. Det var ju omöjligt att skydda alla, även fast det var en liten hockeybubbla.
Ja, det var det, och Ja, det var väl en 5-8 domare inklusive programledaren för Viaplay, det vill säga du, blev smittade. Ja. Jag klarar, men det var ju som att ett mirakel, men det var ju inte kul för SHL-klubbarna. Dels att domarna blev smittade och vissa av spelarna också i Tre Kronor blev smittade. För att det går som du säger att hålla en sån där bubbla intakt. Du och jag, vi var ju lite och spanade på övervåningen och såg ju att vissa ledare från andra nationer stack ut och in ur bubblan. Och då sa ju du ganska tidigt, men vänta, är det här en riktig bubbla som kommer vara säker när folk kan gå ut och in så där? Och det visade sig att det var den inte. Så nej, jag är väldigt orolig. Och sen också när man får rapporter från andra länder, borta, både i Nordamerika men även i Europa, att det är väldigt många som vägrar ta vaccinet. Och, ja. Och då, vad jag förstått det, då ökar ju också risken för smittspridning.
Hypotetisk fråga, Erik, men tror du att det blir ett OS med NHL-spelare?
Ja, jag måste säga att jag är 50-50 nu. Eftersom också Bill Daly och de här NHL-bossarna säger så snabbt att ja, nu kan det bli att nu har vi möjligheten att inte släppa iväg spelarna. Det här är ju, det är ju extremt oroväckande, och jag kan tänka mig att, ja, men tänk om Tommy Åström och gänget och Henrik Lundqvist och alla som ska sända där då från Discovery från OS, de måste ju ha kalla kåra nu, för det skulle ju vara ett enormt bakslag. Men för alla hockeyälskare och för oss som vill se de absolut bästa göra upp, vore det ju väldigt sorgligt och tråkigt. Men det är ju ändå säkerheten först då. Och man får ju respektera då ägarna och de som, om det inte är tryggt och säkert att skicka iväg och massor med matcher kommer bli inställda så de inte kan genomföra en 82-matchersäsong, då kommer ju deras faktorer in i bilden. Så jag tror det är 50-50. Vad tror du, Håkan?
Ja, det är väl 10 januari som jag tror är deadline för att skicka in trupperna och om det är NHL-spelare eller europeer då, som sagt. Så att jag tror att man har till dess. Så att vi har ju lite tid att gå på, vilket man ser vilken håll utvecklingen går åt. Men vi ska ju säga det att det är inte beroende på smittspridningen och risken för smittspridningen som NHL baserar ut det här. Utan det är ju helt enkelt att de inte får ihop spelschemat om de måste ställa in matchen nu. För det finns ingen tid att flytta dem beroende på just den här 3 veckors långa pausen för OS som ligan ligger nere på, va? Och det är ju det som ställer till problemet då, för de har väldigt svårt att skjuta både till höger och vänster med tanke på andra åtaganden på de här sportkanalerna som har köpt rättigheter och liknande då. Hallarna framförallt som utnyttjas till annat än till ishockey.
Ja, det är en prekär situation och nyo, man är så trött på det här. Det känns ju så att man bara man droppar bara ner axlarna och bara vill glömma det här. Men man vill ju se framåt nu. Det ska vara 82 omgångar, det ska vara fartfyllt och festligt. NHL-stjärna i OS, många som kommer till VM också. Men det känns ju att man får verkligen ta upp blicken igen och börja tänka med sunt förnuft här.
Ja, men det är bara vaccin som hjälper. Det säger ju alla. Det är bara vaccinera sig som hjälper. Det mildrar sjukdomsförloppet. Det drar ner risken på att smitta vidare. Och det är en enda sättet så att säga, så man kan få kontroll på smittan. Så att jag förstår inte de som är så svåra att tro på det här med vaccination. Va? Det är, för mig är det en gåta hur de tänker.
Ja, vi skulle kunna göra en lång podd om det där också. Läkarpodden kanske är nästa grej.
Direktör och läkare.
Jag lånar ut programledarstolen till någon annan då.
Ja, du är nära Södersjukhuset eller?
Nej, men du, fråga... Fråga det Peter Gide, han har kommit på en ny säsong med På gränsen, ser den. Det är ju otroligt gripande och bra. Men hans polare,
en doktor då?
Den här doktorn, det är doktor Mikael, han som är så brun. Han kan ju komma in och gästa podden.
Precis. Ja, det är bra. Jag skriver upp det här så har jag noterat det. Vi är in på det spelmässiga också i NHL och vi stannar väl lite då med negativ syn på allting. Vad händer med Vancouver, Håkan?
Ja, det är det. Alltså de har ju gått från ner i botten till att vara väldigt högt uppe i förväntningarna. Ner i botten igen spelmässigt, va? Och nu är de faktiskt lite i krisen, för nu börjar det då trycket på Travis Green blir rätt så stort. För att Jim Benning som har fått all skit tidigare då skaffade ju rätt fram ett bra lag till honom genom att han löste då Bowser och med Quinn och Elias Pettersson till slut och hade alla under kontrakt. Podkolsin kom in, och tittar du på manskapet så är det faktiskt rätt så bra lag som man har nu. Det är inget fyskande laget som de ställer på isen. Men nu uteblir ju resultaten. Elias Pettersson är helt under isen. Man får inte fram mycket från Quinn Hughes heller för tillfället. Så att nu är det mycket tyvärr som hänger på Travis Green. Och risken är att han får silkesnöret. Det tror jag faktiskt. För att någon måste gå, som det alltid heter när det är någon som, när ett lag är underpresterad. Och det är ju oftast inte laget, utan det är någon annan i sportchefsrollen eller i coachrollen återigen nära.
Ja, för en sån som Högland glänser ju nu med de där stora stjärnorna som Håkan är inne på, som ska göra det med nyskrivna kontrakt också, lyser med sin frånvaro. Varför har det blivit så, tror du, Erik?
Våran gode vän Rickard Wallin brukar ju ofta prata om förväntningar. Att det är en av de svåraste grejerna som idrottskvinna eller idrottsman att lära sig hantera. Och förväntningarna var ju väldigt höga på Vancouver inför den här säsongen, med de korrigeringar som Håkan pratade om och förlängningen av kontrakt. Och på Elias Pettersson, som var skadad mycket under fjolåret, att han nu skulle vara frisk och få en sån här dundersäsong där han är med och hotar topp 10. Det har ju blivit precis tvärtom. Han tycks ju ha tappat allt självförtroende. Och det vet ju vi, alltså, det är ju så otroligt viktigt att du tror på det du gör, men just nu skulle han behöva en suverän mental coach som kan liksom vrida tankarna rätt, så att det blir lite mer plustankar i hans hjärna som sprider sig ut i kroppen, så att han börjar göra det han kan, för han är ju långt ifrån sin kapacitet. Det enda stora glädjeämnet är ju Höglande. Jag tror han har gjort 4 mål på de 3 senaste matcherna och bidra utifrån sin position. Men som vi har sagt så många gånger förr, alltså de bästa spelarna, de måste ju vara bäst och leda laget. Och så har det ju verkligen inte varit i Canucks. De har bara vunnit 5 av 16 matcher så här långt, och är ju långt ifrån en slutspelsplats.
Men de är inte sämst, för det är Arizona. Hur länge sedan var du såg ett lag av den kapaciteten som Arizona visar upp i världens bästa hockeyliga, Håkan? Ett bra tag sedan,
Ja, det är väl det. Hur illa såg det ut för Colorado för en 5-6 år sedan? Var det ungefär på den nivån, eller är det ännu längre tillbaka? De hade ju något.
Nej, det var riktigt. De tog 48 poäng bara på 82 matchens säsong där.
Precis.
Då var det riktigt risigt.
Ja, exakt. Så att det är lite så. Men alltså i Arizona så har det ju liksom aldrig varit ishockeyn på något vänster som har varit i fokus, tyvärr. Det har alltid varit saker utanför rinken. Personalen, ledningen, managernas fifflande med lite regler, NHLs orderbok. Alltså det är så mycket egentligen som har varit fel och som fortfarande går fel. Bara det här med arenan, var de ska spela och intresset från publiken där nere. Så att det känns som en sån här never ending story, alla trubbel som dyker upp, va? Och som sagt, hockeyn är aldrig det som är det centrala samtalsämnet där nere, tyvärr, va? Så att det är ju självklart, jag tror att det är ett bekymmer, och att det är ett bekymmer som är nästa grej som NHL kommer lösa på ett eller annat sätt, om det blir ägarbryte eller om man kommer att flytta laget eller något liknande, va? Jag tror att det är det man nu, efter att Seattle så att säga är inne, så kommer det vara nästa moment.
Ja, för det är ju jobbigt att se ett lag så tidigt in på säsongen. Vi såg ju dem i premiären mot Buffalo, var det ju, Erik, men det har ju inte hänt någonting. Tänk sån som Kessel när han kommer till jobbet varje dag. Hur tror du han är?
Minns du vad jag sa i den studion? Det här kan vara det sämsta lag jag har sett ställa upp i NHL i modern tid. Alltså det har varit som en tågkrasch. Bevittna en tågkrasch, som jag såg Jonathan Lindqvist skrev inför säsongen. Våran eminenta reporter. Och det har ju bara befästs exakt det. De har ju missköts från toppen genom hela organisationen. Så har det ju varit helt otroligt märkliga beslut. Och just Phil Kessel, kommer du ihåg? Han hade ju något jätteläge där, något friläge och missade. Då satt han efteråt och skrattade i båset. Och du sa, titta så där ser det ut när man egentligen inte, man vill inte vara där. Det sa ju du, Niklas, när inte kameran var på. Jag instämmer till 100%. Och det blir ju bara, de får ju, det kommer de ju inte säga utåt, men de kommer ju hoppas på att de får vinna draftlotteriet och gå för topppixen i draften. För, men ändå fast de gör det som Håkan säger. Alltså, det kan vara att vi kommer inte få se så mycket mer hockey i Arizona de närmsta åren. Utan att de hittar något annat ställe att ha det där laget på.
Ja, det var ju en sak när Chicago var hela Amerikas sämsta lag när det gäller alla professionella idrott och sånt. Men där fanns och finns det lite hockeykultur. Det är precis som ni är inne på. Båda två, det är ju helt annorlunda i Arizona. En match har de vunnit så här långt. De ska ju spela dryga 70 matcher till. Så att de har ju i alla fall möjligheten att förändra någonting. Men vi är ju positiva. Vi stannar vid de lagen som briljerar och accelererar uppåt i tabellen. Carolina har ju varit där hela tiden. Vunnit 11 utav 13 matcher. Florida går också bra, Håkan. Toronto har verkligen hittat formen också nu. Få raka vinster för dem. Om vi stannar på den östra sidan. Ser du de här lagen som att det är sådana lag som kommer hålla hela vägen? Eller hur tänker du? För det går ju att få de här formtopparna under 10 matcher. Så är det ju med många lag. Det gäller att hålla i.
Ja, visst gör det. Och jag tror att det mest stabila av de där lagen är Florida faktiskt. Som har ett jäkla bra lag. En fantastisk snabb första line med Duclair och Verhage där. Och så Barkov som är smart och lägger puckarna på. Va? Eklund som vi har pratat om då. Ekblad som kommer tillbaka och är fantastiskt bra igen. Så att de tror jag definitivt kommer att vara kvar där. Toronto, oh, det blir lite sådär. Jag är inte så helt säker. För att lagmässigt så funkar de helt okej nu. Men där är det faktiskt två spelare som utmärker sig. Campbell i mål och Matthews i fronten alltså. Blir någon av dem igen skadad eller tappar formen va? Då är de, tror jag fortfarande, då kan de vara tillbaka där de var första 3, 4, 5, 6 matcherna när det inte gick så bra. Ja, jag känner som att Florida är ett säkrare lag, ett stabilare lag än vad Toronto i alla fall har de där som spelar bra hockey för tillfället, bägge två.
Ja, och på västra sidan, Erik, Minnesota fortsätter att gå bra. Vinster på 14 matcher, Winnipeg är där uppe också. Edmonton, som folk bara, ja, men de kommer ändå inte lyckas när det blir slutspel, de är alltid bra i grundserien. Anaheim, du lovade ju Hampus Lindholm till VM. Nu är de på andra plats i Pacific. Vad känner du över det?
jag skrattade så mycket när jag såg att Anaheim hade vunnit sin sjunde raka match. Ja. Och alltså John Gibson i målet, som han läser spelet. Hampus Lindholm, han är plus i varenda match. Han spelar över 20 minuter. Han ser ruggigt bra ut. Jag refererar till att jag träffade honom ju här i Hajtanken när han var och tränade själv. Han har ju också tränat med Rögle som under försäsongen innan han åkte över. Så han dominerar ju från bakplan. Och sen så att de har den här coachen Dallas Eakins. Kommer ni ihåg honom? Han var ju uppe i Edmonton och fick sparken där. Och, men de som har haft honom säger att det är en riktigt lite Rod Brindamore-typ. Sådär. Så han håller sig själv i väldigt bra shape. Och han är otroligt noggrann och han verkar ju få med sig hela den här gruppen. Och så de kommer ju absolut inte vinna någon Stanley Cup eller någonting. Men kan de ta det till slutspel, då har de gjort det otroligt bra. Och det är ju perfekt. Hampus kan ju spela en slutspelsrunda då och sen så kommer han till Finland och hjälper Tre Kronor.
Ja, du ser det fortfarande det här.
Ja, alltså att de skulle ta sig förbi första rundan. Det skulle ju vara helt otroligt. Jag måste också prata lite om Kalifornienlagen. LA Kings har ju sprattlat till. Hade ju en tuffare start. Men sen vann de ju flera matcher i rad. Och har ju tagit poäng tror jag i 8 eller 9 av de senaste 10 matcherna. Så det finns lag på soliga ställen som gör det väldigt bra.
Ja, men så är det ju verkligen. Håkan, om man bara hade kommit nu och bett dig om ett svar på det laget som du känner att det här laget kommer vinna Stanley Cup i juni. Vilket lag är bäst nu enligt dig?
Åh, den hade du inte skickat innan. Nej, men jag ska vara lite småkaxig då. Jag ska faktiskt säga Edmonton.
Ja. Wow!
De har ett go-ett flyt nu där de har spridit ut lite på fler spelare än bara McDavid. Alltså, för att säga att riktigt ärligt så här, Dreisaitl eller överjävlig för tiden. Alltså den där pucken, den bara fastnar på det där bladet. Han hittar antingen skott upp i nedtaket eller så hittar han bladet på en medspelare hela tiden. Va? Han ser ju ut som en finlandsbåt när han kommer och kör. Va? Det går så sakta och det är så stora svängar tycker man. Men satan vad effektiv han är alltså.
Ja, 59 mål har de gjort på 14. De har vunnit 14 matcher. Spelat 14 matcher, vunnit 11. 59 mål på 14 matcher. Och det är ju de här två. För man nämner ju alltid, precis som du är inne på, så blir det alltid McDavid. Så tittar man i poängligan. Jaha, Draisaitl, han toppar med ett par poängsmarginal ner till McDavid. Nu spelar de ju tillsammans ofta då i powerplay och den biten också. Men ändå, Erik, känner du också att det kan vara lite vassare armbågar på Edmonton den här säsongen?
Definitivt. Och de har ju också berömmer att de har haft ändå tålamod. Alltså Puljujärvi, som ju inte färgade in alls, så hade det jättesvårt första åren där. Han är ju uppe i toppkedjan med McDavid och Hyman. Zach Hyman är ju en sån här Håkan Södergren-typ. Alltså otroligt bra att ha ett lag. Han är rivis lite, vinner tillbaka puckar och har en lite sån här mean streak också.
Tror du skulle säga så direktör?
Okej. Okay. Men sen har du då Dreisaitl och Nugent Hopkins och Yamamoto i andra kedjan. Och de har bättre djup också där bakom. Alltså att de chippar in Fogley, McLeod, Turris, Benson, Ryan, Sevier eller vilka de nu spelar där nere. Bidrar mer. Och så backparen med Nurse, Bouchard, Duncan Keith, veteranen och som de tog in från Chicago, Ceci och så Russell och Barry. Så att jag håller med Håkan om att det här är, det här börjar, för att det vore ju så otroligt kul att se världens bästa spelare, dominanten McDavid och en av de absolut bästa, Draisaitl, gå långt i ett Stanley Cup-slutspel. Förstå vilken bast det skulle bli där borta i Kanada.
Ja, en av världens bästa. Jag vill ju ha fram svar nu, Erik. Vem är bäst i världen? Världsrankingen från topp 5. Tempo.
Oj. Den? Ja, så här. Jag börjar med en dansk dräng längst bak. Fredrik Andersen, han bytte från Toronto ner till Brindamores Carolina och som han har gjort det. Han är bästa målvakten så här långt. 1,77 insläppta per match bara. Nästan uppe på 94%. Den lugne store dansken har inlett den här säsongen strålande och kan föra dem hela vägen till Stanley Cup faktiskt. Carolina är en av favoriterna för mig att kunna gå hela vägen. Jag stannar lite i ett lag vi pratade om nyss. Anaheim, Troy Terry, 24-åringen, han får komma in. Det är inte såna killar som kanske kommer vara med någon fler gång, men det han gör just nu, han är glödhet, han är en av veckans stjärnor. Han har gjort 11 mål på 15 matcher och 20 poäng totalt för sitt dags och leder dem i offensiven, så att han är värd att vara med där på en fjärde plats. Men annars är det ju Alexander Ovechkin. Det går inte att bortse från honom. Den hungern, den frenesin och den otroliga förmågan att göra mål. Och det har bara kommit ett mål från hans kontor där han står och bombar. De andra målen, han har gjort 12 totalt, har kommit från andra positioner. Så han är bättre än någonsin på många sätt skulle jag säga. Men där uppe i toppen, där är de. Radaparet i powerplay, men annars spelar de i varsin kedja. Connor McDavid får vila lite från tronen. 27 poäng på 14 matcher för McJesus. Men 3, 2, 1. Leon Draisaitl på första plats just nu. 31 poäng. Toppa poängligan i världens bästa liga. Tysken är förträfflig. Wunderschön. Danke Draisaitl, säger jag, för showen så här långt. 15 mål, 16 assist.
Ja, det sa han ju till dig också när vi hade honom i vår studio på besök. Oj, vad trevligt. Tack för att du har tittat på alla mina mål. För du har ju sett varenda mål han har gjort.
Ja, det var några år sedan. Skulle jag göra om det här nu så skulle det bli... Och det blir många mål till då. För det var ju några år sedan vi gjorde det. Men det är ju en tänkande spelare. Vi har ju pratat om det förr. Hans pappa Peter Draisaitl, som Håkan säkert mötte när det begav sig i landslaget, var ju en väldigt smart spelare också. Så Draisaitl vet han vad han gör och han gör det bättre än alla just nu.
Tyskland gäller att se upp för. Det är en nation som verkligen är på väg. Det har vi sagt länge nu, men det borde väl intensifieras lite då. Och intresset framförallt då när Draisaitl dominerar världens bästa hockeyliga. På tal om landslag, Håkan, hur bra var Tre Kronor i helgen?
Lika bra som vi tänkte, som vi pratade om i podden veckan innan faktiskt. Det här var ett av de bättre landslag som Garpen har tagit ut, sa vi på förhand. För att det var spelande spelare, det var kombinationer mellan spelare, offensiva, defensiva, back, backar som var mera kompletta, större, starkare. Men framförallt så tycker jag att man spelade, vad ska man kalla det, det spelet som passade mot respektive motståndare. Man hade liksom både ett A, B och C-spel. Mot Tjeckien var det ett visst typ av spel när man hade egentligen varit svårt att komma in i tempot, men på något vänster klarade att kämpa sig in och vinna matchen. Mot Ryssland var det en helt annan historia, och där måste jag säga att där var man lite tursam att man hade det stödet bak i målet som man hade. Då spelade jättebra den matchen, tycker jag. Och mot Finland så var det ju en helt annan historia med det gamla vanliga tuffa närkampsspelet och rätt så stor kanonad mot Lasse Johansson återigen i den matchen. Så att jag tycker det var kul att se att det var så många spelare som visade framfötterna, och framförallt att vi fick se ett vinnande Tre Kronor, för det ska vi säga, det är vi inte bortskämda med.
Nej, jag var också inne på det. Resultaten har inte varit bra där, men det var som du sa, jag tog med mig det också. Det här är ett roligt Tre Kronor. Vilka namn är det som sticker ut, tycker du då? Du har varit inne på Lasse Johansson, Håkan, men i övrigt där framåt.
Jag sa ju Olofssonen där, Schelin definitivt, va. Jag tycker också att Tömmernes dominerade i plan totalt när han var inne, både i powerplay och vanliga fall. Kanske lite väl iskall med pucken ibland, men liksom, det måste man ge dem när man har det spelgeniet och de handledarna han har också att leverera passningar. Lander, Bromé, Olofsson tycker jag var bra. Vi hade ju också även en tuffare spelare som kanske inte riktigt kommer med i framtiden också, Dela Rose då, som hade kunnat liksom kämpa ner finländarna framförallt när det behövdes i lite tuffare moment. Så att, jag tyckte det var ett kul lag, va? Och det ska bli spännande att se hur många av de här som blir aktuella till VM, för jag tror det här laget är det som har kanske flest spelare flyttar fram sina positioner. Nu ska vi se sen när det kommer till Isvestia, som jag fortfarande kallar den då.
Channel 1.
Ja, när KL-spelarna framförallt kommer in, va? För det har de ju sagt att det är KL-spelare då, för att schweiziska ligan spelar, och då blir inte de här spelarna aktuella. Så att vi har en rätt så spännande dynamik i slaget om platserna till ett VM-lag, som kan göra att VM kommer bli en intressant historia för Tre Kronor i år.
Ja, jag håller med dig. Och som Erik var inne på, Channel 1 då med Kanada med i leken också. Så det blir ytterligare en match där. Ni kommer se samtliga på Viaplay och på våra andra plattformar där. Var det något som du ville fånga upp där, Erik, från helgen?
Ja, jag tyckte Håkan som såg intensivt matcherna. Jag såg fläckvis. Jag såg den här ryska supertalangen Michkov, som vi kommer få njuta av i junior-VM. När han
Michkov.
Gjorde Storro. Michkov, som vi gjorde på Gustav Lindvall. Grattis till Lindvall som gjort sin Tre Kronor debut och det blev seger. Han var jättebra i första perioden när Tre Kronor var lite sömniga, och det var ju en av anledningarna att de sen kunde vinna matchen. Men att få se den här superbegåvningen som jag njuter av, jag och grabben Jonathan brukar kolla på YouTube ibland, bara highlights vad han har gjort i juniorled och borta i KL. Det är ju en sån underbar spelare, alltså vingslag från CCCP som Håkan mötte på 80-talet. Och honom ser jag fram och titta på. Men vi har berömt Lasse Johansson, Gustav Lindvall också. Väldigt bra målvaktspar som var en stor del att man kunde vinna. Men också Pontus Holmberg, jag vet inte om du sa honom, för det bröt lite här. Men just Anton Bengtsson också vill jag lyfta fram, som jag sett på nära håll i Rögle. Alltså, otroligt jobbig han är att möta för motståndarna. Och sen Carl Klingberg. Alltså den här Carl Klingberg och John Klingberg. Jag träffade ju hans föräldrar, Anders bland annat, poliskonstapeln, i gymmet där på Clarion när de skulle spela någon match för några år sedan. Och även mamman. Jag förstår var de har fått den här härliga energin av. Och Garpelöf sa ju efter matchen också i intervjun att han bidrar ju med väldigt starka kvaliteter, Carl, på isen, men också vad han gör utanför isen är en dimension som gör att han är högaktuell för att spela ytterligare ett VM. Han har ju varit med och vunnit VM-guld tidigare.
Ja, det var viktiga vinster, och jag tror att det där stärkte Garpelöv mycket. Det känns precis som att han knöt näven i fickan lite. Nu ska jag visa er här min sista säsong. Låt mig ha de bästa spelarna jag kan få tag på nu och ha tillgång till. Så att den härlig inledning rullar vidare med Channel 1, och sen så är det ju två ytterligare turneringar innan VM i Finland kommer i maj. Även det är allt exklusivt på Viaplay. Damkronorna. Vi pratade ju med Valentina Lisanna förra veckan som sa att ja, men håll ut, någonting är på gång. för svensk damhockey. Och hon fick ju rätt, klara för OS, och det var starka bilder uppifrån Luleå när man fick se damkronorna jubla. För det där betydde mycket, Håkan. Hur glad blev du över avancemanget?
Ja, men det är lite fylkingstämpel över hela liksom. Äntligen lite framgångar för damkronan. Mm. Det har de banne med saknat det under många år nu. Så att de har faktiskt gjort det bra. Det ska vi lägga till dem. Det har varit en sakta men säker stegring av både kvalitet tycker jag och ambitionsnivå. Va? Så att, men det är fortfarande de här lite äldre namnen, alltså Sara Gran och Emma Nordin till exempel, som dyker upp och Lövengen där. Så att vi har fortfarande, tror jag, ett par år till med en tillväxt på damsidan, rent kvantitativt men också kvalitativt. Va? För att såg ni tjejernas TV-puck helgen innan?
Ja,
alla de här
bra
forwardsspelarna som briljerade, va, och fortfarande, eller redan spelade då SDH, eller vissa av dem som sagt. Så att det finns en hel del unga talanger som behöver ett par år att utvecklas. Och vi pratade ju, och det gjorde ju också Valentina, om just behovet av idoler. Att se och lära från egna spelare, tjejspelare i damkronorna. Och det tycker jag att det har man fått nu. Och vi har också väldigt unga intresserade löften ifrån då, så att säga, TV-pucken, som får se på de här och visa och att de kan bättre och tävla liksom om att bli bättre som ett lag ihop, va? Och det är banne med mycket viktigare än man tror faktiskt för utvecklingen av damhockeyn.
Ja, och just engagemanget för damkronorna. Åsa Edlund Jönsson som är sportchef på SVT twittrade ju ut dagen efter att matchen, jag tror de spelade i lördags, då var det 800 000 tittare på SVT på damernas match. Just det här med att bygga idol och hela den biten. Och sen var det 324 000. Och då gick matchen samtidigt nästan som Sveriges VM-kvalmatch mot Spanien. Det är sensationellt bra siffror tycker jag. Häftigt.
Och det är... Ja. Det, förlåt att jag kapar, men det är ju exakt det som behövs för att det ska sitta unga tjejer och bli hänförda över den här glädjen och artisteriet som stundtals... vad heter det, bjuder på ute på isen. Och sen blev det ju dramatik också, och det elementet är ju kittlande, så det lovar jättegott. Och så är de ju sen i trygga händer också när det finns ledare som Valentina som kan ta hand om de här oslipade diamanterna när de kommer upp och ska lära sig spela den här underbara sporten.
Ja, underbart. Det var ju podcast nummer 329, en fin artikel i DN kan vi rekommendera idag om dig, Erik, som Johan Esk har skrivit. Hur kändes det att vara tillbaka i studion efter allt som har hänt runt om dig?
Ja, det var, jag måste säga att det var ljuvligt. Jag sa det till Johan och Jonas, som förresten tackade för det härliga bemötandet från dig, Niklas, och hela gänget där med all personal. De kände sig verkligen välkomna, och det gjorde jag också. Alltså det är det som är egentligen kärnan i hur lagsport ska vara. Att man känner att man får vara med och bidra, och man känner värmen och att man är välkommen som man är. Och sen så bidrar man med sina egna bästa egenskaper för att försöka skapa ett bra resultat tillsammans. Så jag längtar till nästa gång. Det blir väl helgen därpå då som vi kommer göra NHL-studio tillsammans igen, vi tre och hela vårt underbara Viaplay-gäng. Och Valle, som sagt, han kommer inte vara med på ett tag nu, men vi har ju sådana som Niklas Lidström och Mattias Nordström med flera som kan komma in och täcka upp. Men jag vill återigen, eftersom det kommer en andra våg nu med massa jättehärliga människor som skickar och vågar berätta om sina historier de har varit med om, både otroligt gripande och fruktansvärda, och vissa berättar om fina händelser. Och som jag sagt förut, tillsammans kan vi ju förändra och göra miljön säker och trygg för alla som ska utöva hockey. Så lyssna, prata och våga agera när det behövs.
Ja, för hur ser du på allt det här, Håkan, den här vågen som du har sköljt över, framförallt över hela hockeysverige? Alla har ju nästan uttalat sig om det. Alla är berörda.
Ja, nu gäller det bara att folk tar tag i det och gör någonting åt det också. Att man inte bara pratar. De tomma orden är väldigt onyttiga. Utan de som jobbar inom idrotten eller håller på inom idrotten, de måste se till, så att säga, att vara vaksamma. Också jobba för ett positivt klimat. sätta ner fingertopparna i jorden och känna hur låter det i omklädningsrummen? Hur är lagen formerade? Finns det den här typen av problematik? För att det är ju som Erik säger där, alltså att det dyker upp väldigt, väldigt många berättelser. Förvånansvärt oroande många berättelser om att det här redan, eller fortfarande är ett problem. Och det måste jag faktiskt säga att jag hade inte trott att det i den omfattningen att det skulle vara den reaktionen som det har blivit. Jag är både förvånad och lite oroad över att det kan vara så fortfarande.
Ja, det är bra att du säger det, Håkan. Bra att du säger det, Håkan. För när jag berättar min historia om det här stora övergreppet vid inkilning, när det gick långt över gränsen på den tiden, det var ju en strukturfel. Så att jag klandrar ju inte de som gjorde det mot mig, utan alla var vi ju offer för en väldigt sjuk kultur. Och dessutom då en tystnadskultur, man inte vågar säga någonting. Så det är ju en del att vi förändrar det, tar bort de där grova inkilningarna med alkohol och övergrepp och så. Och en annan del är ju som Håkan säger, det är ju vardagen. Att mobbningar och kränkningar och förlöjlande får inte förekomma i det lilla heller. Oavsett vilken idrottsmiljö man är i. Och det är där det stora jobbet behöver göras för att skapa en trygg och säker miljö.
Ja, men det är en bra bit på vägen och allting är igång, och det är enorm respekt som jag sagt innan, Erik, för det du har berättat och hur du har agerat. Men här också, som sagt, vi står bakom dig, precis som kampanjen där som Erik Rönnberg har satt igång. Det är underbart, det är bara att haka på den också. Köp de där snygga tröjorna, finns det för sändning nu, och pengarna går till ett bra ändamål. Håkan, du är programledare, så du ska avsluta den här podcasten nummer 329. Vi lutar oss bara tillbaka, jag och Erik, nu och gott oss i din avslutning som du säkert har skrivit ner på ett papper.
Jo du. Nej, men jag skulle vilja bara tacka för ett visat intresse, och härifrån studion på Ringvägen i Stockholm och ifrån kontoret i Ängelholm så tackar vi nu vår programledare Niklas Valentuno Gide för hans insats ifrån köksstolen hemma i köket i Vallentuna. Så att tack för visat intresse. Här var Viaplay Hockeypodd nummer 329. Vi hoppas att ni har en god lyssning, och vi önskar er välkomna nästa vecka igen då nummer 330 är på gång. Så tack för idag. Andas och njut. Andas och njut.
Ja, det är magiskt.
Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyallsvenskan. Det ska bli riktigt, riktigt kul.
Trion Bulten, Wallin, Gide.
Det är så bra. Ja. Jag älskar det.
Södergren jublar.
Hög frekvens, högt tempo.
Deflected and a save. Rebound save. Oh, that was brilliant. Oh my goodness.
Det gillar vi så mycket.
Jag älskar det.
En levande legend.
Det är ju helt fantastiskt.
Andas och njut.
Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.